Välkomna kväll.
Ja,
det här är på 8:e året och den 58:e Crime Night som ni har kommit till. Och det kommer också med stor sannolikhet att vara den sista. Jo, men redan den 25 november så kommer vi istället med någonting som heter Kulturkväll. Och idén med det är att bredda det lite grann. Så ibland så kommer det vara Kulturkväll Crime. Då blir det som det här. Och sen kommer vi med assistans av Fredrikssonarna, får man säga så. Tack. Kommer vi att göra någonting som jag tror blir skitkul, nämligen vi kommer att servera deckarmat. Och så får vi reda på bakgrunder och innehållet i böckerna och sådär.
Nej.
Nej, alltså vi kommer ta betalt i förskott. Helt klart. För maten i alla fall. Nej då, men så att då kommer det vara kulturkväll deckarmat. Det är precis, vi bara fortsätter. Men idén är att bredda det hela, för att alltså, det är lite slut på kriminalförfattare och sådär. Det börjar bli 8 år är en lång tid. Ja, nästan. Jag ska försöka få Håkan Nesser att komma hit. Han var med i början. Det vore trevligt. Och jag träffar honom snart, för att jag är medlem i något som heter Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord. Är det känt? Lite grann. Ja. Han kommer att föreläsa där, så då kan jag åka dit och träffa honom då. Men som sagt, 8 år och 58 sådana här föreställningar är ganska mycket.
Mm.
Det finns en hel del i det där som är väldigt bra. Och det finns ju ett ljud- och bildarkiv som är riktigt häftigt faktiskt. Jag kan inte hålla på och prata så mycket om det, men Olof Svedelid till exempel var hos oss bara någon månad innan han gick bort. Det är jätteintressant. Jag kommer ihåg en enda sak som han berättade. Kommer ni ihåg det här? Ni vet Olof Svedelid, det är Hassel, va? Som gick som film och tv med Lars-Erik Bernett. Och då sa han att, ja, de ringde ju från tv och frågade om de fick göra film på mina Hasselböcker. Och ni vet ju hur det är, man är ju konstnär. Man är ju kulturarbetare, så att jag funderar på det där säkert jag i en halv sekund. Han var rolig. Och så var Don Winslow på engelska, var någon som var med då. Det var jättespännande. Han är specialist på narkotikafrågor. Han berättade ingående hur det gick till när USA:s regering subventionerade båda sidor i narkotikakriget. Det var ganska intressant. Vad hette den? Hundarna någonting?
Hundarna.
Mm. Och Stig Edqvist har varit hos oss många gånger. En kväll berättade han hela Palmeutredningen i 2 avsnitt. En annan kväll berättade han om hur det var i Thailand.
Nere i Thailand och
Linate.
Linate och lite grann om domstolen i Haag.
Just det. Ja, det finns. Men hela det här arkivet finns med bilder och ljud. Och det kommer att finnas på min hemsida, för någonstans måste det ju ligga. Men det heter Crime Night Arkiv, så det är inte så svårt att hitta. Så länge vi har betalat för den här adressen crimenight.se så kommer det ligga en länk där. Men där finns det mycket alltså att lyssna på. Anders Lagga Karlsson var en kväll och berättade om hur det är på ambulansen. Örjan Brodin var en kväll och skällde på mig för att jag kör för fort. Tror jag huvudsakligen han gjorde. Nej, han var och berättade om det här med road crimes. Att trafikpolisen tittar på lite andra saker än bara däck och sånt. Eftersom de kriminella ofta har det gemensamt att de rör sig med bilar.
Ja, precis. Och sen dessutom så är man idag då närmare kriminalunderrättelsetjänsten än vad man varit tidigare.
Precis. Det är den som har förändrats.
Det är variant, och det är Uppsala faktiskt som har fått den stafettpinnen.
Men det är kuten som har förändrats och byggts ut och,
ja,
och blivit större.
Trafikpolisen som börjar förhoppningsvis titta lite bredare än bara på däck.
Ja, vi uppskattar ju det, vi bilister, eftersom man knappt ser dem på vägarna längre. Så. Jag tror ju också, vi ska inte ge oss in i den här diskussionen, för snart börjar jag prata fartkameror och då blir det inget mer den här kvällen. Ja, det får väl, men det, som sagt, det finns jättemycket i det här arkivet. Det har varit många spännande kvällar och många trevliga möten och alltihop. Nästan allt finns det ljud på.
Vi har haft Göran Lambert, före detta justitiekanslern, var där och pratade. Han gjorde ett otroligt bra framträdande.
Ja. Och ikväll när jag kommer hem så kommer jag lägga om det här arkivet. Så jag har gått igenom det innan här nu, och det finns ju två avsnitt med Thomas Olsson som berättar om rättegångar och utredning mot Thomas Quick. Det är ju hyperaktuellt idag. Mm. Kenneth Ågren som berättar hela Knutby-utredningen, vad som hände. Jättespännande. Mm. Janne skrev en bok om, du var också där och pratade om din bok. Det finns ju mycket som helst. Men som sagt, detta är sista kvällen på det sättet. Mm. Och då ska vi prata om vår sjunde bok idag.
Ja, det tror du väl var.
Jag tror det också. Ja. Men innan vi gör det så tänkte jag att nu blir det så här att jag kommer intervjua Peter lite grann, för att det fungerar bäst. Jag tänkte vi ska börja med, innan vi går in på boken, att prata lite grann om vad du gör nu och sådär. Innan du säger något så kan jag säga, jag brukar ju alltid säga att Peter är en riktig polis. Han har gjort stort sett allting man kan göra i polisen. Men nu har de fått tyst på det, va?
Ja, nu har de fått jävligt tyst på det. Idag jobbar jag på verksledningskansliet på Rikspolisstyrelsen. Med ett särskilt ansvar för personskyddsfrågor. Därav att jag har blivit ganska tystlåten utav mig.
Nej, jag menar att du får inte någon kontakt med allmänheten längre.
Nej, dessutom inte det. Utan jag jobbar med vår inre säkerhet framförallt. Jag började med för ett par år sedan, och det som var frapperande för mig då, det var att på något sätt så har man ju missat att göra ordentliga säkerhetsprövningar på polisaspiranter. Så det började jag med. Dessutom var det att komma tillbaka lite grann till fadershuset, och eftersom jag tidigare varit lärare och studierektor på skolan. Det jag har byggt upp nu, det är en säkerhetsprövningsdel inför att poliseleverna ska ut på aspirantpraktiken. Och hittilldags så har vi säkerhetsprövat 650 elever. Och utav dem så har jag avskedat 6 efter 2 års studier. Och det kan jag säga så här, det här är inget roligt att hålla på med, men det är ack så nödvändigt. Jag blev oerhört förvånad över den slapphet som man har visat, och den ignorans egentligen som man har visat i samband med anställningen av poliserna. Så att man tittar tillbaka så här, så är det inte så konstigt att vår personalansvarsnämnd har fått en hel del mycket mer att göra. För när jag gick tillbaka så visade det sig att säkerhetsprövningsdelen var alltså inte gjord på aspiranterna sedan 10 år tillbaka i tiden. Och då undrar man ju liksom, hur mycket har vi släppt igenom? Som inte borde vara ute.
De här 6%, vad handlar det om? Vad är det som...
Det är ju, man lever ihop med kriminella. Har förfalskat betygen när man gick in på utbildningen. Alltså det finns mycket som borde vara bättre, och där man borde ha kontrollerat redan när man gick in då på utbildningen. Problemet som jag har suttit med, och det är ju diskussionen och samtalet med de här som inte får fortsätta, hur de ska förklara att de har bränt 200 000 kronor i studiemedel under 2 års tid och sen så inte får fortsätta utbildningen. Det finns en teoretisk möjlighet att överklaga den här avstängningen i vår personalansvarsnämnd, men mitt beslut går ändå inte att överklaga, så att det blir en konstig prövning, kan man säga. Och sen kan man säga också att personalansvarsnämnden har varit fullständigt enig med den bedömning som vi har gjort.
Det finns fler kontrollstationer, det är inte bara de där 6, utan det finns i själva utbildningen också.
Det är det inte har gjort. Och det är det som vi har
så har det varit förut, att de har fallit ut på olika moment.
Så var det förr.
Vad kan det handla om då? Om man är vapenfetischist till exempel, då är det inte bra om man blir
polis. Nej, det är inget bra alls.
Eller om man är
psykiskt sjuk och äter mediciner, så är det inget kul att ha en sån människa beväpnad ute på gatorna. Alltså det finns en ganska hygglig skala.
Hur är det med rasism och alltså främlingsfientlighet?
Den är mycket svårare att komma åt.
Ja.
För det är ingen som säger, om jag ställer frågan, är du rasist? Och svarar man inte ja. Alltså.
Nej. Att man kanske beter sig ändå,
ja då,
under det kan flera års utbildning.
Sen kan man ha problem med rättsuppfattning. Jag har två bröder som har gjort sig skyldig till våldtäkt och misshandel. Men det var inte så farligt. Det kommer fram oerhört
mycket. De tyckte inte att det var farligt.
Hon tyckte inte att det var det.
Okay.
För det var hennes bröder. Vi har lite grann att bita i. Nästa vecka får jag 350 till då, som har gått igenom säkerhetsprövningsdelen. Så får vi se vad det blir för resultat. Men helt klart är att det har varit oerhört nödvändigt.
Vi ska inte prata mycket till om det här, men jag ska fråga ytterligare en sak. För att det som du också jobbar med, det är ju det som är ganska vanligt, är att poliser blir hotade.
Ja.
Det låter ju lite konstigt. Man skulle ju liksom tycka att Ingen ska kunna hota en polis, men det händer ofta.
Så är det ju. Jag jobbar rätt mycket ihop med Brottsförebyggande rådet i de här frågorna. Dels då om otillåten påverkansdelar, och sen också nu med strategiska insiders. Och där kommer vi att värpa den 21 februari en ny rapport. Normalt sett så brukar Brottsförebyggande rådet bara beskriva själva företeelsen. I det här fallet så har vi också lagt till en liten verktygslåda. Vad kan man som arbetsgivare göra? Hur kan man uppmärksamma det här? Och det här har vi gjort tillsammans med militära underrättelsetjänsten, Försäkringskassan, skatten och alla som har med myndighetsutövning att göra, där det rör mycket pengar eller mycket makt. Och där är maktfaktorn i det här fallet är åklagarmyndigheten och polisen. Då.
Men vad kan man göra för en polisman som får ett allvarligt hot riktat mot familjen till exempel? Eller det hände ju att hus brann och det var ju väldigt, väldigt påtagliga hot. Vad kan man göra då? För att det känns ju som man är lite körd då när man blir utsatt för det.
Ja, det man gör, det är ju att det finns olika åtgärdsdelar som man kan gå in med. Jag säger att under det här året så har väl min enhet lagt ner ungefär 500 000 i säkerhetshöjande åtgärder i bostäder. Vi har haft mycket samtal med familjer. Där en polis då har blivit utsatt, och det här spiller ju över på hela familjesituationen. Det här är också, åtminstone det jag känner, så är det en tendens som verkar öka. Ytterst i det här så ligger en rättssäkerhetsfråga. För att någonting som jag har tittat rätt mycket på, det är självcensuren. Alltså, en radiobil i Uppsala vill inte gärna åka till Stenhagen, Gottsunda eller Sävja, för man kan bli inblandad i saker. Och man är osäker på vilket skydd som myndighetsdelen kan ge mig. Och den här självcensuren, om den skulle sprida sig, om det nu var så, vilket jag inte vet vad gäller Uppsala idag kan jag säga. Men om det skulle sprida sig, så det man gör då, det är att man låter fel folk få alldeles för mycket spelutrymme. Men det här är en tendens som vi tittar på och som vi ser. Och det är nästa del i den här utredningen som vi gör tillsammans med Brå, som vi ska titta på. Det är självcensurdelarna. Se vad det är. Om det är så att det går att få fram och se hur stor självcensursdelen är inom polisen. Och den tror jag är ganska stor. Det är min högst personliga reflektion. Det som har förvånat mig mest när jag börjar med den här typen av frågor, det är vilka är det, om man tittar på Rikspolisstyrelsen som är förvaltningsmyndighet, vilka är det på Rikspolisstyrelsen som blir utsatta? Och det är ju mest folk från rättsavdelningen, kommunikationsavdelningen för de syns och hörs, rättsavdelningen för att de fattar negativa ersättningskrav. Och sen så, om man tittar på media, inte bara massmedia utan på media, så har vi också en hel del sajter då, som hänger ut polisanställda. Vi hade en här i Uppsala, en polis som vände i på 290 tror jag det var. Alltså öster om Uppsala, och en motorcyklist körde in i den polisbilen, och den här killen omkom. Och det dröjde ungefär 2 dagar, så var han uthängd på nätet något alldeles vansinnigt med sitt namn, personnummer, sambos namn, personnummer, mammans och pappans namn, syskonas namn. Och jag kan ju förstå, alltså han mådde naturligtvis jävligt dåligt av många orsaker, utav andra orsaker. Men det här underlättar ju inte direkt. Och det här är ju också en del utav den, det trycket som gör att jag tror att poliser i ganska stor utsträckning idag undviker att ingripa för att slippa bli uthängda. Och det här är ju helt åt helvete, om man ska uttrycka mig riktigt i klartext. Där har jag gått in med en anmälan mot den specifika sajten. Jag har gått in med en anmälan via Datainspektionen. Då, så att där hoppas vi att vi ska få ett vitesföreläggande.
Förutom att de tar bort det, menar du?
Ja, då, alltså, det precis. Går, då slänger de, kan byta namn och kan göra vad han vill.
Det går ju inte att ta bort.
Då får han vitet. Nej,
det finns det går på inte. Internet så ja, finns det.
Det finns ju. Ja,
det går inte att ta bort.
Men det här är ju ytterligare ett sätt då att försöka jävla.
En sista fråga, sen ska vi bara prata om våran bok. Men du har ju också säkerhetspoliser som är hotade. Det tycker jag låter lite knepigt. De ska man ju inte känna till att börja med.
Nej, alltså problemet är ju att säkerhetspoliser som ingriper, de blir kända precis som en ordnings- eller kriminalpolis blir. Och ja, just nu har jag ett ärende där en säkerhetspolis har blivit ordentligt hotad ifrån en schattering som han ingrep emot för 6 eller 7 år sedan. Och det här är ju ett arbetsmiljöproblem totalt sett, kan man väl säga. Det är just hot, våld inom arbetslivet. Förutom det så håller jag på med just nu med faktiskt ganska rolig verksamhet och titta på säkerhetsläget för våra sambandsmän. Vi har ju polisiära sambandsmän ute i en hel del länder. Och under hösten och våren, och även nästa vecka faktiskt, så har jag besökt då Bogotá, Thailand, Turkiet, och nu ska jag ner till Kosovo. Och det är också en oerhört intressant verksamhet som också gör att de blir oerhört utsatta. Alltså det här kokainbeslaget som gjordes i segelbåten, som det har varit lite diskussioner runt om våra spaningsverksamheter och bevisprovokationer i Stockholm. Det emanerar ifrån våran sambandsman i Bogotá. Och det här gör ju också att de hamnar ju i en situation där de kan få en ganska eller en mycket kraftig hotbild emot sig. Och så är det frågan om hur vi från Sverige då ska kunna hantera det, för att arbetsgivaransvaret ligger kvar hos oss. Och det är den typen av frågor som jag håller på med just nu. Nu ska vi prata ICE.
Och, nej.
Nej, det ska vi inte göra. Vi ska prata dödens leende.
Ja, men det är intressant att höra. Det är lite speciellt jobb du har ändå. Mm. Väldigt hög nivå egentligen. Det är inte långt till rikspolischefen därifrån där du är. Ja, det är vad du brukar säga, ett par hjärtslag, va? Eller?
Ja, det är 3.
3 hjärtslag. Å andra sidan kommer du inte komma närmare.
Nej, men, precis. Nej. Men andra sidan vill jag inte heller.
Det är inte så illa jobbat av en mopedterrorist ifrån Brunna eller vad det var.
Precis. Nej.
Det kan man säga, det är en god utveckling. Mm.
Och tur att det inte var den typen av säkerhetsberedningar som jag håller på med idag, kan jag säga.
Ja.
När jag kom in.
Ja, vi har sopat ihop till en 7:e bok nu då, och det är den här Bödens leende. Och den är inte så tjock som ni ser, men det beror på att vi tycker att det räcker för att berätta den här historien. Och vi har hört lite grann att det finns någon som tycker att det är skönt. Också för man läser den här på ett par timmar. Sådär. Allting behöver inte vara på 700 sidor heller. Bara man får med berättelsen. I den här boken ska vi börja i en annan ända. Den här boken består av ett ärende som Peter var med i. En utpressningshistoria. Den består utav stor utsträckning det verkliga underlaget från spaningarna och gripandet av Göran Lindberg. Den består i
en fiktiv historia.
Sa jag det?
Nej, det består av en fiktiv historia också.
Ja, naturligtvis. Det finns, vad du försöker säga, att vi har också en historia om en kvinnlig poliskommissarie som blir brutalt rånad och förnedrad, och hon bestämmer sig för att hon ska inte ta någon hjälp av kollegorna, utan hon ska reda ut det på egen hand, och det gör hon med besked också. Och det var egentligen en idé till ett filmmanus som vi hade tillfälle att presentera för svensk filmindustri, och då sa de att de kunde inte göra film på det, för att, vad sa du,
det goda måste vinna.
Och vi sa det är helt fel, hon är ju polis, hon vet ju precis, hon kommer klara sig naturligtvis. Hon vet ju precis vad hon ska göra.
Men jag tror Leif har en annan uppfattning om poliser klarar sig eller inte.
Ja, fast Leif har väldigt mycket poliser som klienter, så jag tror han är försiktig där. Den här skulle definitivt bli hans klient om hon blev gripen. Ja, och sen händer det lite annat i den här boken, och det knyts ihop. Grundidén till boken kom när Peter hade en handling som förmodligen var från Rikskriminalen eller något sånt där, som på utsidan på det här arbetsmaterialet så var det en bild på en soldat av något slag som står och skjuter med automatvapen ner i en grav. Alltså han skjuter ihjäl folk i den här gropen helt enkelt. Och ler ganska brett. Det är han som är böden som ler. Och frågan som polisen hade det här arbetsmaterialet handlade om, det var: vad gör vi om den här mannen söker asyl i Sverige? Så det var det som var frågan egentligen. Men alltså idén till den här boken kom därifrån, att han kan ju ha kommit redan. Och det har han i den här boken, är han redan här. Och alltihopa hänger ihop, kan man säga. Utan att på något sätt ha avslöjat allt som händer i denna bok då. På de få sidorna så hinner det hända rätt mycket ändå. Men du, jag tänkte berätta lite om spaningarna och det mot Göran Lindberg sen. Men du har ju jobbat under honom. Ja, dåligt ordval. Han har varit din chef.
Ja.
Han har varit din chef både här, på polishögskolan och här i Uppsala.
Precis.
Ja, det var en riktigt dåligt ordval. Ja.
Jag var huvudlärare på polishögskolan 88 när Göran Lindberg kom som rektor. Och jag lämnade skolan sen 93 för att ansluta till åka tillbaka hem, det vill säga till Uppsala. Och under de 5 åren så hade jag Göran som chef då, och det måste jag säga att i den rollen som han hade som rektor för polisutbildningen så var han helt suverän. Han gav otroligt mycket ansvar till oss då som var chefer. Jag var studierektor sen också under honom igen då. Och det funkade hur bra som helst. Han var en otrolig människa på att ha idéer, och att han utvecklade polisutbildningen mycket under de åren. 1993 då insåg jag att Görans mandat började gå ut, och då tänkte jag vill inte hamna på Rikspolisstyrelsen, vilket man gör ändå på sikt. Så jag sökte mig tillbaka till Uppsala och fick en tjänst här som avdelningschef. Och sen 3 år senare så kom Göran hit. Och då kan man väl säga att det är ingen tillfällighet att vi tillskriver Göran en otroligt taskig kvinnosyn i våran första bok. För det var någonting som jag hade reagerat på. Det reagerade faktiskt på en hel del under polishögskoletiden också. Att det fanns ingen som var fulare i käften än vad han var om man satt i bastun. Eller som vi var ute och sprang ihop och tränade ihop. Och sen hade, å andra sidan då, den här det här omdömet om sig att alltid lyfta fram kvinnor och kvinnliga poliser. Och i min värld så var det var fake. Och det är det som vi gestaltar då börjar gestalta i våran första bok. Och sen fortsätter med några böcker fram tills dess att han döms för våldtäkt då.
När han kom till Uppsala som länspolismästare, då hade det varit en del turer innan. PG Ness hade varit här 3 månader och det var lite instabilt när han kom.
Nej, det var det inte alls, utan Lars Nylén hade gjort det här.
Lars Nylén hade det varit väldigt instabilt. Så var det. Men vad jag skulle fråga var att det blev ju på en gång konflikt med poliserna här i Uppsala.
Ja, alltså, det går ju inte att bedriva en polismyndighet och polismyndighetsarbete på samma sätt som man utvecklar en polisutbildning. Och han var duktig på utbildning och han var en fullständig katastrof som operativ chef.
Men vad var det som hände då? För jag menar, det var ju sånt som upprörde de här enskilda poliserna på olika sätt.
Va? Han brydde sig ju inte om den operativa verksamheten.
Alltså det finns en uppgift där, eller det är någon som berättar om att han säger åt dem att de ska prioritera det inre livet. Ja, och inte den yttre verksamheten. Nej. Att de ska inte utåka radiobil utan de ska meditera. Ja, sen, är det sant alltså?
Ja, alltså han låg lite grann åt det hållet. Ja. Dessutom var han oerhört frånvarande som chef. Sen tog han ju till sig en del av mina gamla arbetskamrater från polishögskolan som inte var så jättesmart kan man väl säga. Och när det kommer in någon i en ganska hög position som ingen känner, ingen vet vad det är, ingen vet bakgrunden. Det var nog så jävligt när jag kom hit 93, kom tillbaka hem och då kunde jag ändå myndigheten. Jag försvann ju under en period 94-95 var jag i Sydafrika och jobbade. Och sen så var jag ner och jobbade i Albanien 98 i 8 månader. Och då var Göran här. Och då ringde Lars Nylén till mig och frågade om inte jag kunde komma till Rikskriminalpolisen då, för då jobbade han där för att bygga upp svenska polisens utlandsstyrka. Och då sa jag, nej, jag tänker inte sätta mig i en position där jag börjar pendla igen. Och då säger Lasse att vi kan ju löneförhandla i alla fall. Så jag menar, om det så att du ändrar det. Och då gjorde vi det. Och det här drar Lasse för facket på Rikspolisstyrelsen som direkt ringer till fackliga ordföranden i Uppsala, varpå jag får Göran på tråden som frågar vad i helvete jag håller på med. Och det här var precis innan min mission i Albanien var slut. Och då säger Göran att när du landar sen så ta en taxi och åk direkt till mig så ska du få ett erbjudande som du inte kan säga nej till. Och samtidigt så visste jag då att Nylén ville att jag skulle börja i Stockholm i januari. Det här var precis före jul. Och när jag kommer in till Göran Lindberg då, så säger han så här: jag har tänkt omorganisera. Jag säger, du är inte klok. Du kan ju för fan inte omorganisera igen. Oh, då. För det här funkar inte. Och jag hade tänkt att du skulle bli ansvarig för den omorganisationen. Och då sa jag, tack Göran, men nej tack. Sen ringde jag till Lasse, sen började jag på Rikspolisstyrelsen eller på Rikskrim. Och det var lite grann utav Göran att om det blev så att det var motstånd någonstans, då kunde man svara med en omorganisation, ett nytt polishus eller den typen utav mycket ytliga företeelser. Och det vill jag säga, det gör en liten nötskal.
Det som du pratar om och det som vi skrev i våra tidiga böcker, det handlar ju om det här Janusansiktet, alltså den här väldigt jämställda, extremt jämställda profilen utåt och den här flåbusen i bastun och på andra sidan så att säga. Va?
Flåbus vill jag inte kalla att han var i bastun, men han hade i alla fall andra upp, han visade en annan uppfattning då.
Ja. Du får mildra det. Spelar ingen roll. Men alltså, frågan var nämligen inte den, utan frågan var att det var väl ingen som trodde att det var så allvarligt som det sen visade sig vara.
Nej.
Eller hur?
Nej, definitivt inte.
Vad hände inom polisen när det här blev avslöjat? Ja. Alltså hur kände man här i Uppsala? Nu var du inte här, men du känner ju många.
Ja, alltså det sitter ju några stycken här. Jag vill säga att Den enda sanna glädjen är skadeglädjen, skulle jag vilja säga.
Ja, det påstås att det åts tårta i polishuset den dagen, jag vet inte. Inga kommentarer. vad jag ville komma till var egentligen att det som vi beskriver i boken här är ju mycket, mycket grövre grejer. Mm. Det är ju en sak att uttala sig eller vara liksom oförsiktig eller kvinnofientlig i ord, va? Men det här är ju riktigt otäcka saker.
Snuskigt.
Ja, det är långt, alltså våldtäkt räcker inte riktigt. I alla fall inte det vi var i dagligt tal menar med våldtäkt. Det går längre. Och det kunde ingen ana. Alltså ingen kan ha anat det, för ingen har ju försökt göra någonting åt det.
Nej. Och sen vet man inte heller. Han påstår ju själv i förundersökningen att det här beteendet startade i samband med att han inte fick ytterligare en förlängning som länspolismästare. Och då kan jag bara säga fan trot.
Mm. Ja, det är vi ju inga psykiatriker. Ja.
Nej.
Ja, alltså det fanns ju en anmälan.
Ja, det fanns ju en anmälan ifrån Täby 2007. Och varför man inte bottnade den anmälan, det vet jag inte. För det var ju den...
de visste inte att det var han. De redde aldrig ut det så långt.
Man skrev av det innan, och det var det som var det stora problemet. För det var den här tjejen som man sen dömdes för våldtäkt emot. Och...
Men det kanske var obra polisarbete.
Ja, det var det.
Och det var ju tråkigt, för att då hade man kunnat undvika en hel del. En annan intressant variant här. Alltså jag försöker att inte berätta hela boken samtidigt som vi behöver prata kring det. En annan intressant sak här är att när man höll på att spana på honom. Då hade man ju telefonavlyssning och sådär. Då visste man ju mycket mer om vad som pågick. Och man var ju bokstavligen så att spanarna stod i trappuppgångar och lyssnade och sånt där. Va? Och de, det märker jag ju bara av att läsa spanings-PM och sånt där. Att de tycker ju inte det här är något bra. Va?
Det var fruktansvärt frustrerande.
Alltså de får ju inte ingripa. Mm. Hur tänker man då?
Nej, det är ju för att man vill ha case closed.
Ja, det är åklagaren som bestämmer detta.
Ja, det är det.
Men så det framgår ju när man läser spanings-PM att de är ju till och med upprörda, så vi kan inte stå här. Vi är skyldiga och ingripa, vi vet att det pågår brott. Men de fick inte det. Alltså.
Nej.
Och det kan man läsa lite om i boken här, vad det var som hände. Man kan väl säga så här att många måste ha blivit väldigt besvikna.
Ja, han hade ju bland annat...
Ja, eller det.
Ja, bland annat så hade han ju en kvinna med sig som han förnedrade en hel del. Eller han förnedrade ordentligt. Hade han med sig henne ner till Linköping parallellt som han åker ner... Eller han åker ner till Linköping för att hålla en konferens om kvinnovåld. Så att... Alltså, om man säger så här... Ibland brukar jag säga att en del människor har otur när de tänker. Och här skulle jag säga att hål i huvudet. Alltså.
Men ska han
släppas nu? Ja. Det vet man ju inte. Det var en farlighetsbedömning som läckte ut härifrån. Jag vet inte hur. De säger att han är farlig, som påstår då, att han är farligare nu. Nu är det en massmedial uppgift. Att han är farligare nu än när han låstes in då.
Alltså det är väl det som är det märkliga, att han har ju också gjort en massa bra saker.
Han har gjort,
men sen på slutet så sviker han alla som han har samarbetat med. Det är lite det du är inne på.
Om det nu var på slutet, och det är det vi inte vet.
Nej, det vet vi inte. Alltså det finns ju de som har menat att han egentligen när han föreläser står och egentligen berättar vad han själv håller på med. Och det blir ju en ganska konstig bild i så fall.
Men han har ju känt långt innan han började föreläsa.
Ja.
Ja,
omplacera honom.
Men det är ju väldigt, alltså vi vet ju inte, vi kan ju börja med att slå fast det, vi vet ju inte. Men det är ju väldigt intressanta frågor. hur han har förändrats och när och varför. För att om du backar tillbaka till det du sa på polishögskolan, fanns ju inget av det här.
Nej, alltså jag har en hustru som var läromedelschef på polishögskolan när Göran anställde henne faktiskt. Och hon säger aldrig en enda tendens. Inte en tendens till någonting. Inga dumheter, ingenting så. Skitbra att göra med. Bra chef. Raka besked. Och inga dumheter överhuvudtaget. Så jag tror hon blev mer överraskad än vad jag blev när den här bomben briserade.
Man blir ju så besviken.
Mm. Mm. Det gör jag också med jämna mellanrum.
Det är alltså det som de har hållit på med, då får ni ju läsa er till sen. Men det som de har hållit på med går ju långt förbi det här med att tafsa. Och det är mycket, mycket, mycket värre. Och han har ju agerat hallig kan man väl säga också. Han har ju ordnat såna här gangbang-träffar och lite annat. Så att han har ju varit hyperaktiv. Och det har jag också förstått att det vet man ju i de här spaningarna. Mm. Alltså under den tiden som man spanar på honom så blir han mer och mer och mer aktiv. Och han är nästan i telefon hela tiden. Och kommer överens om möten och ordnar saker.
Jag har läst boken. Och på ett ställe så står det om en telefonbok eller i en mobiltelefon om alla personer. Jakten på honom så att säga åkte under natten.
Mm. Nej, det är det.
Han blev ju symbolen.
Ja.
Om man polismästare för detta rättspolismästare, så har man liksom gjort något extra. Och i den här hallickverksamheten då fanns det väl x antal personer som är vittnade mot bra förmodligen att gå på samma
linje. Nej.
Alltså vi vet ju inte exakt vad åklagaren i det här fallet tänkte och gjorde, men vi vet ju de facto att den åklagaren bestämde sig för att och vidare med Lindberg och ingen annan. Och det fanns en lång räcka identifierade personer i det här materialet. Det är med, ja, men han kanske hade kollegor som var med. Alltså det är bara spekulationer.
Ja.
Men vi kan definitivt säga att åklagaren bestämde sig för att bara gå vidare med Lindberg.
Ja, det var några, tror jag 3 eller 4 stycken som dömdes för...
Senare, ja.
Och,
men det var mer en spin-off.
Ja, det var,
inte på grund av beslut om förundersökning, utan det var ju för att det kom fram sen. Vad det kallas det för, tillskottsmaterial.
Ja.
Jag kan också berätta vad som ni var inne på lite grann. Det som händer här, att han blir avslöjad, är ju en ren tillfällighet. Det är nämligen så att en person som är känd hallick och miljonär antingen ramlar eller blir kastad över kanten till en balkong på 8:e våningen. Och avlider såklart. Och det är de telefonerna som man hittar bland Lindberg. Det var inte så att det stod Göran Lindberg. Utan det var ju det stora annat. Men alltså polisens tekniker är rätt duktiga. De plockar fram den där listan ganska snabbt. Och det var ju den som gjorde att man plötsligt förstod att här var ett riktigt stort problem.
Och då för att nu kan man ju begränsa möjligheten att ta del av information i vårt rör- och dursystem, då, alltså anmälnings- och utredningssystemet. Och för att göra det ännu mer intressant för en läsare som har den här behörigheten så kallas det här för, så kallades ärendet för
värdegrund.
Ja. Det är ingen jävel som läser värdegrundsarbetet, så då slapp man i det.
Nej, men det var ju jättekinkigt hur man skulle spana på en polis. Ja, nu var han visserligen inte aktiv.
Han var en pensionär då.
Han kände ju igen massor med poliser och han visste hur de jobbade. Så här. Det finns ju också i boken hur man gjorde på ett ungefär. Men det är klart att det var inte helt lätt.
Nej.
Och sen tillkom den här kombinationen då med att det var en väldigt olustig spaning. Det är i boken är ju bara exempel, men vad tyckte du om historien då?
Totalt eller just, nej, men det är, jag gillar ju liksom saker och ting, det
Okej.
Ja, det är ju det.
Alltså, ja, det är allting vi skriver, kan jag säga. Allt går att göra.
Men det är fullt möjligt. Och det här beror ju på, jag ska inte föregå den så mycket heller, men jag kan säga att det här beror ju på att vi har en, vi jobbar stuprörsmässigt idag. Det har blivit bättre.
Men alltså, med informationen. Det är alltså inte författaren som talar, utan nej, polisen. Alltså.
Det har blivit mycket bättre informations utbyte mellan polismyndigheterna. Sen den här gobben kom, gobbsatsningen, grov organiserad brottslighetssatsningen kom bland annat. Men det är fortfarande stuprör och det är fortfarande...
Ja, det hon så. Gör är alltså, hon är medveten om att om hon gör saker i olika polislänsmyndigheter så är risken att de pratar med varandra väldigt lite.
Ja, och det är ju lite grann det som...
Och sen har vi också det här, Peter, att om man inte är straffad eller registrerad, ja, förut, så är det inte så himla enkelt för polisen att hitta. Det finns inga riktigt bra metoder för att hitta folk som inte finns i registren, eller hur?
Det ska vara tur.
Vad sa du?
Det är turen.
Det är tur, ja. Jag brukar säga det att om två personer som är ostraffade och som bara plötsligt en dag reser sig från lunchbordet och går och rånar banken och sen går tillbaka och sätter sig och fortsätter äta, så är chansen att de klarar sig fantastiskt stor. Det är obehagligt i sig, men så är det.
Så är det.
Och det utnyttjar hon, den här kunskapen. Och det där höjer du på med i det här OBIS-projektet. Precis. Det gick väl ut på att få Göteborg och Stockholm att samarbeta.
Och Malmö.
Och Malmö, det gick ju inte, eller hur?
Nej, alltså det var rätt kul faktiskt. För att OBIS-projektet, det var grov organiserad brottslighet i Sverige. Det stod OBIS för. Och som jag var ansvarig för, så då hade jag ju då kriminalunderrättelsetjänsterna i hela Sverige då, som jag jobbade med. Och bland annat så pratade jag med Malmö. Och då säger Malmö att de största problemen vi har, det är senare som tar sig in hos äldre människor. Och jag förstår det idag, varför de svarar så. Med tanke på vad de registrerar för någonting. Så det var faktiskt jävligt intressant, med lite facit i hand då. Och samtidigt så hade de morden mot invandrare och sånt här. Men det tyckte de inte var lika allvarligt.
Ja, och framförallt så ville de inte dela någon information med
dig. Nej, och de ändrade väl lite grann uppfattning om Mangs så småningom.
Jo, men problemet var väl att
de ville, delar inte.
Det är de ville inte dela information med Stockholm eller Göteborg. Och det är det vi använder oss av i den här boken. Det fungerar faktiskt. Nu kommer det ju snart en rikstäckande myndighet. Men där ska det ju finnas regioner, har jag förstått. Så jag ser inte riktigt skillnaden.
7 stycken.
Ja, vad är skillnaden?
Ja, det får vi väl se. Jag kommer ihåg när, eftersom jag var chef för närpolisavdelningen i Uppsala län. Vi hade 10 närpolisstationer. Det blev 10 polismyndigheter utav det. Alltså det här är svårt. Mm. Och det här, alltså det är ju en kulturförändring som måste till. Och jag tror inte att jag kommer att få uppleva det, kan jag säga.
Nej, men är det inte risk för att det är ett slag i luften?
Ja, att det blir 7 myndigheter och sen blir det undermyndigheter. Ja.
Och de här stora myndigheterna, de vill ju inte egentligen samarbeta. Det är ju så.
Nu håller ju Stockholm på att göra en del omorganisationsdelar för att de ska försöka klara sig undan den nationella myndigheten och sådär. Så att det, ja, vi pinkar revir.
Det finns ju ett jättebra exempel på det här, nämligen kravallerna i Göteborg. Det är inte så jättelänge sedan.
2001.
Där var det alltså så att, ni kommer ihåg Hjalldung. Kommer ni inte ihåg Hjalldung? Jo, det gör ni. Där var det ju så att rikskriminalen, alltså Lars Nylén, hade varnat för vad som skulle hända.
Deras egna akut.
Egna kriminalrättstjänsten i länet hade gjort det, och säkerhetspolisen. Och svaret i Göteborg var att det finns inga terrorister i Göteborg, det finns bara goa gubbar. Och vi vet ju alla hur det gick, va? Konsekvensen blev till exempel att personal i nationella insatsstyrkan, som är väldigt vältränade, stod och dirigerade trafik ut i Lerum 2 mil norrut. Medan Christer Nordström och ledde en grupp trafikpoliser från Uppsala som var mitt i stenregnet. Det är ju ganska intressant, va, hur det kan bli. Och det är bara obra polisarbete, det är inget annat. Och Lars Nylén var ju där.
Han blev inte insläppt.
Han fick inte komma in i polishuset. Han fick inte komma, han fick stå utanför skalskyddet tillsammans med de som väntade på att få pass eller bli förhörda. Och prata med Hjalden. Som inte var intresserad av vad han sa. Alltså det visar ju väldigt tydligt detta. Att det sköter vi själva i Göteborg.
Nej, det finns.
Ja.
Alltså varje, som det är idag då, så är det 21 myndigheter och 21 myndighetschefer och myndigheterna styr sig själva. Rikspolisstyrelsens roll i det här, det är ju, ska vi säga, mest utav ekonomisk karaktär och administrativ styrning.
IT-frågor.
Ja, IT-frågorna äger
bestämmer helt. RPS över. Det är det enda som RPS bestämmer över fullt ut.
Ja, och ekonomin.
Ja, budgeten. Alldeles, budgeten.
Det är inte alldeles ointressant.
Jo, det är styrmedel också.
Det borde ju inte vara det. Alltså jag har hållit på med den här verksamheten i 40 år. När jag började så var det 119 polismyndigheter i Sverige. Och då sa man att det skulle bli så otroligt mycket bättre samverkansdelar om det så, när vi då gick över i länsmyndigheterna i mitten på 90-talet. Och då blev vi 21. Och sen visade sig att det funkar inte så där jättebra heller, utan då blev vi 21 stycken kroppar som slogs då. Och nu blir vi en, och det ska bli otroligt spännande att se hur den här myndigheten klarar av att styra totalt. Och det beror ju oerhört mycket på den nya rikspolischefen.
Jo, men det är, problemet är väl att de kriminella är rörliga, som ni var inne på. De skiter ju i kommun- och länsgränser, och de är välorganiserade, och de ligger ju alltid steget före, så är det ju bara.
Jora.
Skulle situationen alltså, bli bättre? Ja.
Nej, alltså, och det här beror ju på att oavsett vad det är för politisk ledning och oavsett vad det är för strömningar, så har ju polisen hållit sig oerhört oberoende. Och det här oberoendet är positivt på ett sätt. Men oberoendet är också negativt. För det gör att vi pinkar vi mot varandra. Och det är där som hela knuten ligger, enligt min erfarenhet. Man vill lyckas, man vill vara duktig. Och delar man med sig för mycket så blir man inte duktig, utan då blir alla duktiga. Så att, ja, det ska bli en otroligt intressant resa 2014-2015. För att se hur man landar här.
När vi nu pratar om polisen, vi ska gå tillbaka till våran bok strax, men jag måste få fråga. 4000 nya poliser de senaste åren. Var är de?
Ja, det undrar jag också.
Du brukar ju alltid säga att det är något allvarligt fel på polishuset i Uppsala.
Jag brukar säga det.
Det går in 500.
Det går in 300 poliser, ja, i polishuset i Uppsala. Varje morgon kommer ut en radiobil.
Det måste hända något konstigt.
Ja, det är något som händer.
Ja, jag tror det är nog faktiskt kan vara fyra bilar till och med.
Men... Ja. Nej, jag ska inte tillbaka till Uppsala. Jag har inte så lång tid kvar.
Men visst är det en intressant fråga. De har fått fyra, alltså de är tillbaka på den nivån som gällde från början så att säga.
Ja, fast populationsmässigt kan man väl säga så ligger vi på samma nivå som alltså, ja, polis per capita som gjorde 1980.
Ja, men så alltså de 4000 nya som har kommit, man märker inget av det.
Nej.
Nej.
Vi är 20 000 poliser totalt i Sverige.
Det var nere i 16.
Vi var nere i 16, ja. Och sen räknar man ju med att ungefär 2 2,5 tusen är vi borta av olika orsaker. Barnledigheter, tjänstledigheter, prövande av andra yrken och så vidare. Så att, vi är färre poliser per capita än vad Finland är till exempel. Så att även om vi är 20 så... Ja, jag har en dotter som vid något tillfälle för inte allt för länge sedan sa, alltså, hur kommer det sig pappa att du har sån lön som du har? Och de där stackars krakarna som är ute och jobbar, de har skitpissiga löner. Och det är en intressant fråga. Alltså, för det är egentligen en del av knuten. För man vill ifrån den uniformerade sidan för att göra en lönemässig karriär i mångt och mycket. Och det är i min värld så är det ett systemfel.
Ja, de får ju bättre betalt på McDonald's än en nyanställd sjuksköterska. Det är inte heller, det är också ett systemfel. Ja, men nu talar vi om att nu ska vi försämra villkoren för politiker. Man skulle kunna vända på den diskussionen så att vi kanske ska betala dem ordentligt för att få duktiga politiker. Alltså det är en svår diskussion, det är en svår avvägning hela tiden.
Men sen är ju frågan om också alltså hur man ser på de olika delarna eller olika verksamheterna inom polisen. Varför en ordningspolis har sämre lön än en kriminalpolis totalt sett, eller alltså man drar det generellt, så är det så. Medan den som drar det värsta lasset utifrån treskiftsarbete, förstahandsåtgärder och så vidare, då har sämre lön. Och dessutom ett större behov av mera pengar. För det är också en sån där farodel i det här. Man då står inför en familjebildning, för det här är ju de yngsta poliserna vi har. I vart fall yrkeserfarenhetsmässigt. Och då är frågan om hur man skulle få, kanske inte gubbar som mig då, och sätta sin radiobil igen. För det vore väl en katastrof i sig. För man blir godtrogen med åren. Men att man får behålla en stomme och en erfarenhetsstruktur på den uniformerade sidan. Man har lyckades i alla fall bra på trafikpolissidan. Där det var betydligt skillnad på åldersstrukturen än vad det har varit traditionellt på ordningsavdelningen. Och det beror på lister, nattpass och så vidare. Så att frågan är rätt komplex, men som jag ser det så är det ingen som har tagit i den här frågan ordentligt. Alltså tittat på det ordentligt. Vad är det som styr? Varför är det så att man efter 5 år i uniformerad tjänst vill iväg? För man strävar ju ifrån bara. Inte till. Va? Lönen gör jättemycket. Löneutveckling vill man ju ha. Och kan du inte få löneutveckling på det ställe där du är, då söker du ju. Sen kan det vara så att det är utbildningsproblem. Alltså vi... Sverige har ju en tradition av att utbilda poliser till en, om man tittar på en internationell, ett internationellt perspektiv, så utbildar man till en riktigt ganska hög nivå. Och det gör också att man kommer ut med förväntningarna att jag vill jobba på knarkspan, jag vill bli sektionschef, rotelchef för det här. Och man skapar en hel del av de här förväntningarna. Jag var över att titta på det engelska systemet där man utbildar bobbies i 20 veckor. Varav 2 veckor gick ut på att utbilda dem inför the passing out parade. Det vill säga lära dem att marschera. Och så hade man 3 veckors praktik tjänstgöring under de här 20 veckorna också. Så det innebar att man hade 15 veckor då. Men den dagen som man stod i begrepp att bli befordrad, då söker man befordran, man passerar flera nålsögon och sen får man sin polisiära utbildning. Och den motsvarar väl våran grundutbildning idag. Så, och det gör ju också att man har bobbies ute. Så de har inte förmåga eller vill inte avancera i systemet. Och man har också andra löner. Så att det finns en del att bita i.
Nu ska vi ena mer.
Ja, jag brukar säga det. Man blev ju ofta ifrågasatt när man stod och rapporterade folk som inte hade lyse på cykeln. Och frågade, vad fan håller ni på med det här för? Och dels så fick man ju mycket tips om vad man egentligen skulle göra. När det säljs där och när det är så här. Och då brukar jag alltid svara med att vi har ett system som innebär 6 ordningsbotar, 1 brödrost. Och jag vill inte ha det systemet heller.
Ja.
Ja, och vi har ju individuella...
Ja.
Nej, vi har individuell lönesättning. Så att, i den bästa av världar så är det så att de som är duktigast får högsta lönerna.
Det beror ju på vem som avgör vad som är duktig.
Jo, men så är det ju. Men så är det ju inom allt.
Du kan ju tycka själv att du är tämligen duktig utan att din chef tycker det. Liksom.
Ja. Så kan det vara. Du pratar högt alltså.
Men det ska vi ju inte, glömma bort att säga att det reds ut en hel del också.
Ja, då.
Det låter som att polisen inte gör någonting. Så, men...
Nej då.
Men det är faktiskt ganska många som grips och åtalas.
Men det finns mycket som kan göras bättre.
Ja, det finns mycket kvar att göra. Men problemet kanske är i stor utsträckning det som du har jobbat med, det här med grov organiserad brottslighet. För att det liknar ju ingenting som har funnits förr, va?
Nej.
När du var radiopolis, då var det liksom kassaskåpssprängare och sådana där. Var det där klassiska gråkyvar?
Skär spränger bort för.
Ja, men som ni kunde stanna och prata med. Liksom. Det finns ju inget sånt idag, va? Så det är en helt annan värld än när du åkte radiobil. Ja, och det måste man också komma ihåg att, att det är mycket grövre brottslighet. Mycket högre grad av beväpning. Och sen har vi ju alla tekniska möjligheter som inte har funnits med internet och allt vad det är. Ja.
Och han sa det, nej, det är ingen roligt, det finns inga hedliga tjuvar
idag. Nej.
Men det är precis det.
Mm.
Ja, men det är de här gråtjuvarna som var någon sorts hedersmän. Ja.
Mm.
Det fanns väl till och med de som slog sönder ett fönster eller någonting och stod och väntade på er för att få komma in i värmen.
Ja, då, det förekom också.
Det finns ju sånt också, va? Eller fanns. Du, Peter.
Mm.
Är det sant att du har gått omkring i kulverten på Akademiska och låtsas vara undersköterska?
Nej, jag var till och med underläkare.
Underläkare? Ja, det är ännu värre.
Uh-huh.
Vad var det som... Alltså, det står jag här, men jag frågar.
Det var en händelse i, om jag kommer ihåg rätt nu, i slutet på 70-talet. Så var dåvarande chefen för Pharmacia, hans hustru, fick en påringning på deras villadörr. Och när hon öppnade dörren så blev hon mycket grovt misshandlad. Och alldeles efter det, tror jag dagen efter, så kom det ett krav på, alltså ett utpressningskrav, att chefen för Pharmacia då skulle lägga 500 000 kronor. Och det här var otroligt mycket pengar då. Jag tror att det var 78 eller 79. Och att man skulle lägga de här pengarna i en förvaringsbox på Samaritahemmets sjukhus. Och det gjordes. Fast det var inte 500 000, men det såg ut som 500 000. Riksgrim var inkopplad i det här, och på den tiden så åkte Riksgrim alltid omkring i svarta Mercedes. Så det var inte så jävla smart, för det syndes. I Uppsala, när man åkte omkring i svarta Mercedes och växlade av varandra för att spana på det här. I alla fall så åker det dit en... så kommer in en person som öppnar den här förvaringsboxen och kör upp den till Akademiska sjukhuset. Där den läggs in i ett klädskåp. Och sen så körde vi dygnet runt bevakning på det här klädskåpet. Vi larmade, vi satt i rummet bredvid och vi satt och hoppades på att någon... skulle komma och öppna det här skåpet, vilket också gjorde efter en 4-5 dygn. Den här personen blev aldrig fälld för utpressningen av någon anledning som jag faktiskt inte kommer ihåg. Men ärendet var ju oerhört annorlunda mot alla ärenden som jag hade varit inkopplad i förut. Och det är lite grann det då som...
Vi har gjort om det lite, men ja, finns det en stomme av sanningen?
Som vi har spunnit in i en sidoberättelse.
Väldigt brutalt.
Ja.
För att vara en utpressnings...
Ja, det var det.
Det är ovanligt.
Oerhört ovanligt. Ja. Då var det fruktansvärt ovanligt.
Att vad de gör är att säga, titta vad vi kan.
Mm.
Betala, annars blir det mera.
Mm.
Det kanske är vanligare idag, ja, om man tänker efter.
Utpressning är mycket vanligare idag.
Men då var det ju inte det.
Och inte i Uppsala.
Nej, precis. Ja, nu kan vi inte berätta mycket mer, för då har vi snart berättat hela boken. Jag tänkte om jag funderade på om jag skulle läsa en bit, men... Jag tänkte att jag skulle läsa en kort bit ur det här med spaningarna. I den här boken så har vi då gjort så att man inser ju snabbt på span i Stockholm att det går inte att använda egen personal mot Jan Lindberg, för att han kan ju träffa dem. Va? Så att man använder personal från nationella insatsstyrkan som normalt inte ingår i liksom lokala verksamheten, och man lånar in spanare från Rikskrim. Jag vet faktiskt inte om det var så i verkligheten.
Jo, det var så i verkligheten.
Det var också i verkligheten så, men framförallt så var det i verkligheten så, som det också är i vår bok, att det fanns en sektion på spaningsroten i Stockholm som hette Människohandelskommissionen. Och det var de poliserna som stod i trapporna och lyssnade på det här. Bland annat är det då en polis från nationella insatsstyrkan som heter Per-Erik. Det blir Per-Erik som ska jobba tillsammans med Jenny, en ung kriminalinspektör på Citypolisens spaningsrotel i Stockholm. De båda har ägnat en god del av gårdagen åt att identifiera en lägenhet i närheten av Globen som polisen har fått information om genom förhören med Sofia. Det är alltså en av de här flickorna som har börjat berätta då. När de hittar lägenheten på andra dagens förmiddag sätter de sig helt enkelt i bilen ute på gatan och väntar. Efter en dryg timmas väntan, strax efter klockan 12, kommer Lindberg. Per-Erik följer diskret efter honom när han går in i en trappuppgång. En trappa upp finns en lägenhet med namnet Andersson på vrevlådan, och där inne hör han svagt ljudet av en man och en kvinna som pratar med varandra, men han kan inte höra vad de säger. När han ska lägga örat mot dörren för att lyssna börjar en hund skälla där inne, och han måste backa undan. Han närmar sig dörren försiktigt igen, men det går inte. Hunden börjar skälla när han kommer för nära. Per-Erik bestämmer sig för att smyga upp en trappa och stannar på avsatsen där uppe. Därifrån kan han ibland höra mannen och kvinnan prata, men det går som förut inte att urskilja vad de säger till varandra. Efter att det har varit tyst i lägenheten en längre stund, kanske 10 minuter, hör han sen hur kvinnan stönar ganska högt. Han hör också hur en mobiltelefon ringer in i lägenheten, men ingen verkar svara. Efter ett tag hör han hur de börjar prata med varandra igen. Sen händer ingenting förrän han strax efter klockan 2 mycket tydligt hör honom säga hej då, alldeles innan dörren öppnas och han kommer ut i trapphallen. Så flyttar ner en bit. Lite senare spanar Oskar Arvidsson, som är en av våra huvudpersoner från Rikskriminalen, tillsammans med kriminalinspektörerna Koivunen och Johannesson från Citypolisens spaningsrotel mot en adress på Södermalm i Stockholm. I telefonavlyssning har polisen hört Lindberg stämma möte med en kvinna. De ska mötas i hennes lägenhet. Eftersom de vet vid vilken tid mötet ska ske, kan de vara på plats i förväg, och de ser från bilen när Lindberg kommer och går in i huset. Han bär på den svartgrå väska som Oskar känner igen från den hemliga husrannsakan som har gjorts på polishögskolan. Oskar och inspektören Koivunen går in i trappuppgången och konstaterar att det är rätt namn. Detsamma som har sagts i avlyssningen och som svarar mot telefonnumret de har fått fram. Det visar sig vara en lägenhet till vänster på första våningen. Där stannar de helt enkelt upp och står och lyssnar vid dörren. Ute i trapphuset genom dörren kan de höra de båda prata. Lindberg hörs bra, men kvinnan talar lite lägre och är svårare att höra. Ibland skrattar hon till. Poliserna ute i trappan hör honom fråga henne vad hon har för skor och storlek. Och sen efter en stund att hon ska ha mycket höga klackar. Efter en stund hörs hennes skratt igen. Mera ansträngda den här gången. De hör ljud av många piskrapp. Vad heter du då? Vad sa du? Vad heter du? Vad kan du för konster då? Frågar han henne medan han piskar. Och det här är mer eller mindre ordagrant taget ur de spanings-PM som de poliserna skrev, som verkligen gjorde det där. Det är naturligtvis förändrat lite grann med adresser och namn och sånt. Men det där är vad de rapporterade. Det är ju långt ifrån kapten Klänning, om man säger så. Vill du säga något klokt slutord?
Nej.
Nej. Ja, hörni, jag ska trötta ut er någon minut till. genom att berätta att det här var ju sista crime night så vitt vi vet. Vi säger att det är time out, men kommer det tillbaka, då kommer det tillbaka som det här nya kulturkväll crime i så fall. Och vi fortsätter med kulturkväll direkt den 25 november, alltså sista måndagen i månaden, och då är det faktiskt Björn Ranelid som kommer hit.